Kapitel 21. Till Shadar Logoth. Föra oss dit, sa Kovril medan hon betraktade kartan i Rand's Ender med synnerligen missbelåten blick. Det skulle vara en avsevärd omväg för oss, om jag minns rätt var Tjuvfloden ligger. Jag tänker inte öda en dag till i sökandet efter Loyal. Aerith instämde med en bestämd nick. Haman, vars kinder fortfarande var fuktig av tårar, skakade på huvudet åt deras broska, men sa: Jag kan inte tillåta det. Eridol, Shadar Logoth, som du så riktigt kallar staden nu, är inte en plats för någon så ung som Aerith. I sanning, det är inte en plats som är bra för någon. Rand släppte kartan och reste sig upp. Han visste mer om Shadar Logoth än han egentligen ville. Ni kommer inte att förlora någon tid. Tvärtom, ni vinner tid. Jag kan föra er dit genom att färdas med en portöppning. Ni kommer nästan ända till Tjuvfloden redan idag. Det kommer inte att ta lång tid. Jag vet att ni kan leda mig rakt på porten. Ogir kunde förnimma var en port fanns, om den inte var för avlägsen. Det blev nödvändigt med ännu en överläggning på andra sidan fontänen, och denna gång krävde Aerith att få delta. Rand uppfattade bara brottstycken, men det var tydligt att Haman, som gensträvigt skakade sitt stora huvud, var mot planen, medan Kovril, vars öron var så stela att det såg ut som om hon försökte bli någon tum längre på så vis, insisterade på att de skulle följa den. Till en början såg Kovril på Aerith med samma missnöje som på Haman. Hur förhållandet mellan svärmor och svärdotter än såg ut bland ogierna var det tydligt att hon inte ansåg att den yngre kvinnan hade någon talan här. Det tog emellertid inte lång tid för henne att ändra sig. Ogierkvinnorna stod på varsin sida av Haman och ansatte honom obönhörligt. För farligt, alldeles för farligt, hördes det som ett avlägset åskmuller från Haman. Nästan framme redan idag, ett mindre åskväder från Kovril. Han har redan varit utanför allt för länge. En nästan silverklingande ton från Aerith. Genvägar är senvägar. Min Loyal. Marschar där under våra fötter. Min Loyal. Som medlem av äldsterådet. Min Loyal. När Haman kom tillbaka till Rand drog han i rocken som om någon halvt slitit den av honom, och efter honom kom kvinnorna. Kovril höll bättre min än Aerith, som fick kämpa för att hålla tillbaka ett leende. Men båda öron spretade på ett sätt som på något vis gav intryck av förnöjelse. Vi har beslutat, sa Haman avmätt, att godta ditt erbjudande. Låt oss få detta befängda kringrantande överstökat så att jag kan få komma tillbaka till mina elever och till stubben. Hum, hum. Det finns mycket att säga om dig inför stubben. Rand brydde sig inte om ifall Haman sa till sina fränder i stubben att han var en buffel. Ogier höll sig borta från människornas boningar utom för att reparera deras gamla stenbyggnader, och det var knappast troligt att de skulle påverka hur någon människa ställde sig till honom. Bra, sa han. Jag ska skicka någon att hämta ert bagage från ett värdshus. Vi har allting här. Kovril gick till andra sidan av fontänen igen, böjde sig ner och rätade på sig med två knyten som legat dolda bakom bassängen. Även var för sig skulle de ha varit tunga bördor för en stark kar. Det ena räckte hon till Aerith och hängde sedan det andra i en rem som löpte snett över bröstet på henne, så att knytet låg mot ryggen. Om Loyal var här, förklarade Aerith samtidigt som hon hängde på sig sitt knyte, ville vi vara redo att påbörja återfärden till Steading Tjofu utan dröjsmål. Om inte skulle vi vara färdiga att fortsätta vår färd utan dröjsmål. Egentligen berodde det på sägnerna, sa Haman och höll ut händerna ungefär så brett isär som en säng för ett människobarn var lång. En gång i tiden hade vartenda värdshus utanför två eller tre rum för roger. Men sådana verkar vara svåra att hitta numera. Det är svårt att förstå. Sen sneglade han på sina anteckningar på kartorna och suckade. Det var svårt att förstå. Rand väntade bara på att Haman skulle hämta sitt eget knyte. Sen grep han Shaidin och öppnade en port bredvid fontänen. Ett hål i luften genom vilket man kunde se en ogräsbeväxt gata och förfallna byggnader. Rand Alfor. Charlin kom in på borggården med nästan nonchalanta steg. Och strax bakom henne kom en skock tjänare och Guy Shine med famnarna fulla av kartor. Lea och Cassin var med henne och låtsades vara precis lika oberörda. Du frågade efter fler kartor. Charlin kastade en närmast förebrående blick på portöppningen. Jag kan försvara mig bättre själv där än ni kan, sa Rand kyligt. Det hade inte varit hans avsikt att tala med så kall röst, men när han var insvept i tomrummet kunde han inte låta på något annat sätt. Det finns ingenting där som era spjut kan rå på, och vissa saker som de inte kan göra någonting åt. Charlin hade fortfarande kvar en stor del av sin tidigare stelhet. Desto större orsak för oss att vara där. Det var fullständigt obegripligt för någon som inte själv var ale, men jag tänker inte diskutera saken, sa han. Om han vägrade skulle hon försöka följa efter. Hon skulle kalla på spjutjungfru som skulle försöka springa in genom öppningen även om han stängde den. Jag förmodar att du har resten av dagens vaktstyrka stående precis innanför dörren. Ropa hit dem, men alla måste stanna i närheten av mig och inte röra vid någonting. Raska på. Jag vill få det här överstökat. De minnen han hade av Shada Logoth var allt annat än behagliga. Jag skickade bort dem, som du begärde, sa Charlin med tydlig motvilja. Ge mig den tid det tar att räkna långsamt till 100. 10. 50. Rand nickade och hon tecknade hastigt med fingrarna. Jalani pilade iväg igen och Sluins händer rörde sig igen. Tre kvinnliga Guy Shine släppte med bestörta miner kartorna de höll i. Så förvånade såg Geir aldrig ut. Samlade ihop sina långa vita kaftaner och försvann tillbaka in i palatset åt olika håll. Men Charlin hann före dem. När Rand hunnit till 20 började det komma älgkrigare instörtande på borggården. De hoppade genom fönstren och ner från balkongerna. Han tappade nästan räkningen. Allihop var beslöjade och bara en del av dem var spjutjungfrur. De tittade sig förvirrat omkring när de bara hittade Rand och tre ogier som tittade nyfiket på dem. Några av dem drog ner sina slöjor. Palatsbetjänterna kurade samman. Strömmen fortsatte även sedan Charlin kommit tillbaka, obeslöjad, exakt när Rand kom till 50 och borggården fylldes med ale. Strax blev det klart att hon spritt ut att Kara Karn var i fara, eftersom det var det enda sätt hon kunnat komma på att samla tillräckligt många spjut på den utmätta tiden. En del av männen gruffade, men de flesta såg det som ett utmärkt skämt och några skrockade högt eller rasslade med spjuten mot sköldarna. Däremot var det ingen som gick därifrån. De tittade på portöppningen och slog sig ned på huk för att se vad som skulle hända. Kraften skärpte Rands hörsel och han uppfattade hur en spjutjungfru vid namn Nandera, en senig kvinna som fortfarande såg bra ut trots att hennes hår var mer grått än gult, viskade till Charlin. Du talade till Guy Shine som till far Darish May. Charlins blå ögon blickade stadigt in i Nanderas gröna. Det gjorde jag. Vi tar itu med det när Rand Alfor är utom fara idag. När han är utom fara, instämde Nandera. Charlin valde raskt ut 20 jungfrur, varav några varit med i morgonens vaktstyrka och några inte. Men när juryen började ta ut rödsköldar började män från andra ordnar insistera på att också få komma med. Staden på andra sidan portöppningen såg ut att vara en plats där man kunde finna fiender. och Kar Akarn måste beskyddas. Sanningen var den att ingen Ael ryggade för möjligheten till en strid. Och ju yngre de var, desto troligare var det att de själva skulle söka efter en. En diskussion var nära att blåsa upp när Rand sa att männen inte fick vara fler än jungfrurna. Det skulle vanhedra far Darris May eftersom han gett dem i uppdrag att bära hans heder. Och att det inte fick bli fler jungfrur än de som Charlin redan hade valt ut. På den plats han förde dem till skulle deras färdigheter i strid inte vara något skydd. Och var och en som följde med var ännu en som Rand måste se efter. Detta förklarade han emellertid inte, eftersom det var omöjligt att veta vems heder han skulle ha trampat på då. Kom ihåg att inte röra vid någonting, sa han när de var färdiga. Ta ingenting, inte ens en klunk vatten, och håll er hela tiden inom synhåll. Gå inte in i något hus av vad skäl det vara månde. Herman och Kavril nickade ivrigt, vilket tycktes göra större intryck på Ael-krigarna än Rands ord. Nåväl, bara de tog intryck av någon. Sen steg de in genom portöppningen, ut i en stad som var mer än död. En gyllene sol som nått mer än halvvägs upp på himlen stekte över ruinerna efter en svunnen storhetstid. Här och var kröntes ett vitt marmorpalats fortfarande av en oskadd kupol, men de flesta hade störtat in och oftast fanns bara fragment kvar av deras valv. Långa kolonnkantade gångar ledde till torn som var lika höga som någonting Carhain kunnat drömma om och till andra torn som slutade i taggiga brottytor. Överallt syntes tak som fallit in, sten och tegelstenar från nedrasade byggnader och murar som låg spridda över de spruckna gatstenarna. I varje gatkorsning fanns spillrorna efter monument och fontäner. Förkrympta träd, nu döende i torkan, sköt upp ur väldiga ruinhögar. Döda ogräs stack fram ur sprickorna i gatstenarna och husväggarna. Ingenting rörde sig. Inte en fågel, inte en råtta, inte en vindpust. Tystnaden låg tung över Shardar Logoth. Shardar Logoth, där skuggan väntar. Rand lät portöppningen försvinna. Ingen av Ael-krigarna drog ner slöjan. Ogerna stirrade omkring sig med spända ansikten och öronen tätt mot huvudet. Rand höll fast vid Shardin i en kamp som enligt Tame gjorde att man kände att man levde. Även om han inte kunnat leda kraften, kanske särskilt då, kunde han ha behövt den påminnelsen här. På troll- och krigens tid hade Eridol varit en stor huvudstad, allierad med Manetharen och resten av 10 nationers förbund. När trollokrigen hade rasat så länge att 100-årskriget verkade kort i jämförelse. När det tycktes som om skuggan överallt avgick med segern och att de segrar som ljuset vann bara var ett sätt att vinna lite mer tid. Vid denna tid blev en man vid namn Mordreth rådsherre i Eridol. Det råd han gav var att Eridol för att segra, för att överleva, måste vara hårdare än skuggan, grymmare än skuggan, mer misstänksam än skuggan. Undan för undan lydde man detta råd tills Eridol slutligen blev, om inte svartare än skuggan, så åtminstone lika svart. Medan kriget mot trollockerna ännu rasade vände sig Eridol till sist inåt mot sig själv och slukade sig själv. Någonting levde kvar från denna tid. Någonting som gjorde att ingen någonsin slog sig ner här igen. Det fanns inte så mycket som en sten här som inte var smittad av det hat och den misstänksamhet som hade mördat Eridol och lämnat Shardar Logoth efter sig. Varenda liten sten kunde med tiden sprida denna smitta. Och mer än denna smitta fanns kvar, även om den borde räcka för att hålla varje man med sina sinnen i behåll därifrån. Rand vred sig sakta runt och tittade upp mot fönster som liknade tomma ögonhålor, ur vilka någon slitit ut ögonen. Trots den skinande solen kände han närvaron av osynliga betraktare. Förra gången han var här hade inte denna känsla varit så stark. Inte förrän solen börjat gå ner. Mycket mer än smittan fanns kvar. En hel troll och här hade dött när de slagit läger här. Försvunnit utan andra spår än meddelanden skrivna i blod på väggarna. Böner till den svarte att rädda dem. Natten var inte rätt tid att vistas i Shadar Logoth. Denna plats skrämmer mig, mumlade Luz Tharin bortom tomrummet. Skrämmer den inte dig? Rand satte andan i halsen. Talade rösten verkligen till honom? Jo, den skrämmer mig. Det finns mörker här. En svarta, svartare än svart. Om den svarte tog sin boning i människornas värld skulle han välja denna plats. Ja, det skulle han. Jag måste döda Demandred. Rand blinkade. Har Demandred nått band till Shadar Logoth, till denna plats? Jag minns att jag dödade Ishamel till slut. Det fanns en förundrad ton i rösten som över en ny upptäckt. Han förtjänade att dö. Lanfear förtjänade också att dö. Men jag är glad att det inte var jag som dödade henne. Var det bara en slump att det verkade som om rösten talade till honom? Var det så att Luz Tharin hörde Rand, svarade honom? Hur dödade jag du, Ishamel? Berätta hur. Döden. Jag vill ha resten av min död, men inte här. Jag vill inte dö här. Rand suckade. Det var bara en slump. Han skulle inte heller vilja dö här. En palatsbyggnad i närheten med en rad brutna kolonner längs framsidan lutade betänkligt ut mot gatan. Den kunde rasa när som helst och begrava dem. Led mig dit, sa han till Herman. Till älkrigarna, tillade han. Kom ihåg vad jag sa. Rör ingenting, ta ingenting och håll er inom synhåll. Jag trodde inte att det skulle vara så illa, muttrade Herman. Det går nästan inte att känna porten. Arith jämrade sig tyst och Corrill såg ut som om det bara var hennes värdighet som hindrade henne från att göra samma lunda. Ogier var känsliga för stämningar. Herman pekade. Svetten på hans ansikte hade ingenting med hettan att göra. Ditåt. Krossade gatstenar krasade som brutna ben under Rands stövlar. Herman ledde dem runt hörn och längs gator, förbi den ena uppsättningen ruiner efter den andra. Men han var säker på riktningen. Omkring dem rörde sig älgkrigarna på tå. Ögonen som syntes ovanför slöjorna såg inte ut som om de väntade sig att bli angripna, utan snarare som om angreppet redan hade börjat. De osynliga betraktarna och raserade byggnaderna förde med sig minnen som Rand helst hade velat slippa. Här hade Mert anträtt den väg som fört honom till Valeres horn och nästan dödat honom under färden. Kanske samma väg som lett honom till Ruidin och Cheer Angrelan som han inte ville prata om. Här hade Perrin försvunnit när de alla varit tvungna att fly i nattens mörker. Och när Rand slutligen träffade honom igen, långt härifrån, hade han haft gyllene ögon, sorg i blicken och hemligheter som Moraine aldrig hade delat med Rand. Han hade inte kommit oskadd undan själv, även om han sluppit Shadar Logoth direkta beröring. Perdan Fain hade följt dem hit. Rand själv, Mert och Perrin, Moraine och Lan, Ninive och Egwene. Perdan Fain, gårdfarig handlare och ofta sedd gäst i Tjufloden. Perdan Fain, mörkvän. Mer än bara mörkvän nu. Och värre, enligt Moraine. Fain hade följt dem hit, men det som lämnat staden hade varit mer än Fain. Eller mindre. Fain, i den mån han fortfarande var Fain, ville se Rand död. Han hade hotat att döda alla Rand älskade om inte Rand kom till honom. Och Rand hade inte kommit. Perrin hade tagit hand om det och tryggat Tjufloden. Men ljus så ont det gjorde. Vad hade Fain gjort i sällskap med vitrockarna? Kunde Pedro Nile vara mörkvän? Om Aesir Dir kunde vara det, så borde samma sak gälla för ljusets söners högste generalkommandant. Där är den, sa Haman, och Rand hajade till. Shadar Logoth var den sista plats på jorden där det var tillrådligt att förlora sig i tankar. Älsten stod där det en gång hade funnits ett stort torg, men nu fylldes ena änden av en stor hög av vittrade spillror. Mitt på torget, där man kunnat tänka sig en fontän, stod istället ett siligt staket i någon skinande metall, högt som en oger och orört av rost. Det omslöt vad som såg ut att vara en hög, upprätt stenplatta. Den var täckt med blad och växtrankor, så utsökt utmejslade att man var beredd att en vindpust när som helst skulle kunna få dem att röra sig. Man blev nästan förvånad när man insåg att de var grå, inte gröna. Detta var porten, även om den sannligen inte såg ut som någon vanlig port. De hög ner lunden här så snart ogierna hade begett sig tillbaka till städningen, muttrade Haman argt med neddragna ögonbryn. Efter inte mer än 20 eller 30 år, och lät staden breda ut sig här. Rand undrade hur han skulle komma genom staketet. Han vidrörde det med ett flöde av luft, och till hans förvåning rasade hela staketet sönder i dryga tjoget bitar. De föll i marken med höga skallande skrällar som fick ogierna att hoppa. Rand skakade på huvudet. Naturligtvis, metall som klarat sig så länge utan minsta rostfläck måste vara skapad med kraftens hjälp. Kanske till och med lämningar från sagornas ålder. Men fogarna som höll bitarna samman hade för länge sedan vittrat sönder och bara väntat på en ordentlig knuff för att brista. Corvril la en hand på hans axel. Jag vill be dig att inte öppna den. Loyal berättade säkert hur man gör. Han har alltid varit alldeles för intresserad av sådana saker. Men vägarna är farliga. Jag kan låsa den, sa Haman, så att det inte går att öppna den utan växttalismanen. En enkel sak, lätt ordnad. Han verkade emellertid inte särskilt ivrig och gjorde ingen ansats att gå närmare. Den kanske måste användas någon gång utan att man hinner hämta någonting, sa Rand. Alla vägarna skulle kanske behöva användas trots farorna. Om han på något sätt kunde rena dem. Det var nästan lika övermodigt som när han sa till Tame att han skulle rena Shaidin. Han började väva Shaidin runt porten och gjorde bruk av alla de fem krafterna. Han lyfte till och med bitarna av staketet på plats igen. Från det första flödet han ledde var det som om smittan pulserade inom honom. En långsamt växande vibration. Det måste ha berott på det onda i Shadar Logoth. En genklang av ondska mot ondska. Till och med inuti tomrummet gjorde dessa vibrationer honom yr. Som om världen svängde i takt med dem under hans fötter. De fick honom att vilja spy upp allting han någonsin ätit. Likväl framhärdade han. Han kunde inte skicka hit män för att stå på vakt. Lika lite som han kunde ha skickat hit dem för att leta efter porten. Det han nu vävde och sedan vrängde var en grym fälla, passande för en sån grym plats. En enastående otäck skyddsformel. Människor kunde passera oskadda igenom, kanske till och med de förlorade. Han kunde göra ett skydd mot människor eller skuggans yngel, inte båda. Och inte ens någon av de manliga förlorade skulle kunna känna dess närvaro. Men om något av skuggans yngel skulle passera, det var där det otäcka kom in. De skulle inte dö med en gång. De skulle kanske till och med hinna komma utanför stadsmurarna. Tillräckligt länge för att vara långt därifrån när de dog. Inte här så att de kunde skrämma nästa myrdrail som kom. Kanske tillräckligt länge för att en troll och här skulle hinna komma igenom och bära med sig sin egen död på vägen. Tillräckligt grymt för en trollock. Att skapa någonting sånt gjorde honom lika illamående som smittan på Shaidin. Att knyta ihop väven och släppa Shaidin gav endast en viss lättnad. Den rest av orenhet som alltid verkade stanna kvar vibrerade fortfarande och det kändes nästan som om marken skalv under hans fötter. Det värkte i hans tänder och öron. Han kunde inte komma härifrån fort nog. Efter ett djupt andetag gjorde han sig redo att leda igen, att öppna en port och hejdade sig med rynkad panna. Hastigt räknade han igenom alla och sen igen långsammare. Någon saknas. Vem? Ailkrigarna behövde bara ett ögonblick för att komma fram till svaret. Lea, sa Charlin genom sin slöja. Hon var alldeles bakom mig. Det gick inte att ta fel på Jelanis röst. Hon kanske såg någonting. Han trodde att det var det Shora. Jag sa att alla skulle hålla ihop. Raseriet sköljde över tomrummet likt vågor som slogs till skum mot en sten. En av dem saknades på denna plats och de reagerade med sin av ljuset förbannade Ailsvalhet. Det var en spjutjungfru som saknades, en kvinna som saknades och Ishärda Logoth. När jag hittar henne. Tum för tum kämpade han tillbaka ursinnet som hotade att sluka tomheten kring honom. Vad han ville göra med Lea var att skrika åt henne tills hon svimmade. Skicka henne till Sorrelie för resten av hennes liv. Det vitglödgade ursinnet ville mörda någon. Dela upp i det par. Ropa, titta överallt, men gå inte in någonstans. Inte av någon som helst orsak. Och håll er borta från alla skuggor. Ni kan dö innan ni vet ordet av här. Ni kan dö allihop innan någon av er märkt någonting. Om ni ser henne inne i någon byggnad, även om hon ser ut alldeles som vanligt, så ska ni hämta mig, om hon inte själv kommer ut till er. Vi kan leta snabbare om vi letar en och en, sa Jurien, och Charlin nickade bifall. Det var det fler som gjorde, alldeles för många. I par. Rand kämpade tillbaka ursinnet igen. Ljuset brände Ails envishet. På så vis kan ni åtminstone täcka varandras ryggar. Gör för en gång skull vad jag säger när jag säger det. Jag har varit här förut. Jag vet lite om den här platsen. Efter några minuter, som huvudsakligen gått åt till att diskutera hur många som skulle stanna hos Rand, spred sig 20 par Ailkrigare från platsen. Rand trodde att den återstående var Jelani, men med slöjan var det svårt att avgöra. För en gångs skull verkade hon inte glad åt att vakta honom, att döma av den tjurighet som kunde anas i de gröna ögonen. Jag antar att vi också skulle kunna gå i par, sa Haman med blicken mot Kavril. Hon nickade. Och Aerith kan stanna här. Nej, sa Rand, och Aerith i nästan samma ögonblick. De äldre ogierna vände sig mot dem med synnerligen ogillande miner och Arids öron slokade så att det såg ut som om de skulle kunna ramla av. Rand tog ett bestämt tag om sitt humör. En gång i tiden hade all vrede varit avlägsen så snart han vistades i tomrummet. Knuten till honom endast med en tunn tråd. Nu hotade den allt mer att övermanna honom och krossa tomrummet. Vilket skulle kunna vara katastrofalt. Fast bortsett från det. Jag är ledsen. Jag hade verkligen inte rätt att ryta åt er, äldste Haman. Eller er, talarinna Kavril. Uttryckte han sig på rätt sätt. Var talarinna överhuvudtaget en titel? Det gick inte att utläsa ur deras ansiktsuttryck. Jag skulle uppskatta om ni stannar hos mig alla tre. Då kan vi söka tillsammans allihop. Naturligtvis, sa Haman. Jag vet inte hur jag skulle kunna erbjuda dig mer skydd än det du kan åstadkomma själv. Men det jag kan bidra med är ditt. Kavril och Aerith nickade gillande. Rand hade inte en aning om vad Haman talade om, men det verkade inte vara rätt tillfälle att fråga. Inte när alla tre av allt att döma satt sig i sinnet att försvara honom. Han var övertygad om att han skulle kunna se till att de var trygga så länge de höll sig i hans närhet. Så länge du följer dina egna regler, Randall Thor. Den grönögda spjutjungfrun var mycket riktigt Jelani och hon lät uppmuntrad över att inte bara behöva stå och vänta. Rand hoppades att han lyckades ge de andra en bättre uppfattning om hurdan denna plats egentligen var. Sökandet fyllde Rand med en växande vanmakt. De gick gata upp och gata ned, klättrade ibland över högar av nedfallna spillror, hela tiden iakttagna av osynliga ögon, och turades om att ropa: Lea! Lea! Kavrils rop fick de lutande murarna att knaka, och när Herman ropade knarrade de olycksbådande. Ingen svarade. Det enda som hördes var de andra sökparens rop och jäckande ekon som skallade genom gatorna. Lea! Lea! Solen stod nästan rakt över deras huvuden när Jelani sa: Jag tror inte att hon skulle ha gått så här långt, Randall Thor, såvida hon inte ville komma bort från oss. Och det skulle hon inte göra. Rand hade spanat genom en dunkel kolonnad i toppen av en bred trappa i ett försök att se den sal som fanns bakom kolonnerna. Så vitt han kunde avgöra fanns det ingenting mer än damm där inne. Inga fotavtryck. De osynliga betraktarna kändes inte lika påtagliga. Inte ens nu när de var helt borta, men nästan. Vi måste leta så mycket vi kan. Hon kanske... Han visste inte hur han skulle avsluta meningen. Jag tänker inte lämna henne här, Jelani. Solen kröp ännu en bit upp och började sedan sin färd nedåt. Rand stod på vad som en gång varit ett palats, eller kanske ett helt kvarter. Nu var det bara en kulle. Så tärd av vädret och tidens tand att det endast var det stora antal spruckna tegelstenar och bitar av huggen sten som vittnade om att det varit någonting annat. Lea, ropade han mellan sina kupade händer. Lea! Rand Althor, ropade en spjutjungfru från gatan nedanför och sänkte sin slöja så att han kunde se vem det var. Charlin. Hon och en annan jungfru, fortfarande beslöjad, stod där tillsammans med Jelani och Ogierna. Kom ned! Han kom ned i ett moln av damm och en kaskad av stenflisor, så snabbt att han två gånger var nära att falla omkull. Har ni hittat henne? Charlin skakade på huvudet. Det skulle vi ha gjort vid det här laget, om hon var i livet. Hon skulle inte ha gått så långt bort på egen hand. Om någon bar bort henne så tror jag att de bar henne död. Hon skulle inte ha följt med frivilligt. Och om hon vore för illa skadad för att kunna svara på våra rop så tror jag att det också skulle betyda att hon är död. Herman suckade dystert. Ogerkvinnornas långa ögonbryn slokade ner över kindbenen och av någon anledning var deras sorgsna, medkännande blickar vända mot Rand. Fortsätt leta, sa han. Kan vi leta inne i byggnaderna? Det finns många rum vi inte kan se utifrån. Rand tvekade. Det var bara tidig eftermiddag och redan kunde han känna betraktarna lika starkt som när solen gått ner vid hans första besök här. Skuggorna var inte ofarliga i kära Logoth. Nej, men fortsätt leta. Han visste inte riktigt hur länge han fortsatte att ropa sig upp för ena gatan och ner för nästa. Men efter ett tag ställde sig Jurian och Charlin framför honom, båda obeslöjade. Solen vilade på trätopparna i väster, ett blodrött klot på en himmel utan moln. Långa skuggor sträckte sig över ruinerna. Jag ska söka så länge du vill, sa Jurian. Men vi har kommit så långt vi kan med att ropa och titta. Om vi kunde leta i byggnaderna. Nej. Ordet kom som en hes kväkning och Rand harklade sig. Ljus vad han längtade efter lite vatten. De osynliga betraktarna fyllde varje fönster, varje dörröppning. I tusenden väntade de, hoppades. Och staden var skrudad i skuggor. Skuggor var inte säkra i kära Logoth, det var sant. Men med mörkrets inbrott kom döden. Marshadar steg upp i solnedgången. Charlin, ja... Han kunde inte förmå sig att säga att de måste ge upp, att de måste lämna Lea kvar, vare sig hon var död eller levde. kanske låg medvetslös någonstans, bakom en vägg eller under en hög tegelstenar som rasat ner på henne. Det kunde hon göra. Vad det än är som iakttar oss så tror jag att det väntar på mörkret, sa Charlene. Jag har tittat in i fönster där någonting har tittat tillbaka på mig, men det har inte funnits någonting att se. Det blir inte lätt att dansa spjutdansen med någonting som vi inte kan se. Rand insåg att han velat att hon skulle upprepa att Lia måste vara död, att de kunde ge sig av. Lia kunde ligga sårad någonstans. Möjligheten fanns. Han rörde vid sin ficka, men Anne Grealen i form av den fete lille mannen var kvar i Camlin tillsammans med hans svärd och spira. Han var inte säker på att han skulle kunna skydda dem alla när väl mörkret föll. Moraine hade trott att inte ens hela vita tornet skulle kunna döda Marschardar, om nu Marschardar kunde sägas vara levande. Haman harklade sig. Från vad jag minns om Eridol, sa han med bekymrad min. Om, kära Logoth, det vill säga. Kommer vi alla att dö när solen går ner? Ja. Rand uttalade ordet i en motvillig viskning. Lea, kanske i livet. Alla de andra. Kavril och Arith stod och samtalade lågmält en liten bit bort. Han uppfattade hur någon av dem mumlade. Loyal. Plikten är tyngre än ett berg. Döden lättare än en fjäder. Luce Theryn måste ha fått detta från honom. Minnen passerade tydligen åt båda håll genom barriären mellan dem. Men det skar ändå in till hans hjärta. Vi måste ge oss av nu, sa han. Vare sig Lea lever eller är död, måste vi ge oss av. Jurien och Charlene bara nickade. Men Arith kom fram till honom och klappade honom på axeln, förvånande mjukt, med tanke på att hon kunnat gripa om hela hans huvud med handen. Om jag får besvära dig, sa Haman, så har vi varit här betydligt längre än vi hade trott. Han pekade på den sjunkande solen. Om du skulle vilja ha godheten att föra oss utanför staden, på samma sätt som du tog oss hit, skulle jag uppskatta det storligen. Rand mindes skogen utanför Shadar Logoth. Den här gången fanns det inga myrdrailer eller trollocker där. Men det var en tät, mörk skog och ljuset alena visste hur långt det var till närmsta by eller åt vilket håll den låg. Jag ska göra någonting bättre än så, sa han. Jag ska föra er raka vägen till Tjufloden lika snabbt. De två äldre ogierna nickade allvarsamt. Ljuset signe dig och må stillheten bli din för din hjälpsamhets skull, mumlade Kavril. Arids öron skalv av förväntan. Kanske i lika mått för att de skulle lämna Shadar Logoth som inför att få träffa Loyal. Rand tvekade ett ögonblick. Loyal befann sig förmodligen i Eamon's Wall, men dit kunde han inte ta dem. Risken var allt för stor att ryktet om hans besök där skulle läcka ut ur Tjofloden. Det fick bli utanför byn, sålunda, tillräckligt långt bort för att undvika gårdarna som låg tätt runt omkring. Den lodräta ljusstrimman uppenbarade sig, vidgades. Inom honom pulserade smittan igen, värre än förut, och det kändes som om marken dunkade mot hans fötter. Ett halvdussin ejl sprang genom öppningen och de tre ogierna följde efter med en broska som inte framstod som det minsta otillbörlig under omständigheterna. Rand stannade upp för att kasta en blick bakåt över den förödda staden. Han hade gett sitt löfte att låta spjutjungfrun dö för honom. När de sista ejlkrigarna gick genom öppningen väste Charlene till och Rand tittade på henne. Men det var hans hand som hon såg på. Över handryggen hade hans naglar lämnat efter sig en reva där blodet nu sipprade fram. Insvept i tomrummet som han var kunde smärtan lika gärna ha tillhört någon annan. Det kroppsliga såret hade ingen betydelse. Det skulle läka tids nog. Han hade sargat sig djupare inombords där ingen annan kunde se det. Ett sår för varje spjutjungfru som dog. Och de lät han aldrig läkas. Vi är färdiga här, sa han och steg in genom portöppningen. ut i Chufloden. Pulserandet försvann samtidigt som porten. Rand såg sig om med undrande min och försökte orientera sig. Det var svårt att placera ut en portöppning med något mått av exakthet någonstans där man inte tidigare varit. Men han hade valt ett fält som han kände väl till. En ogräsbemängd äng drygt 2 timmars gångväg söder om Emundswall som ingen någonsin använde till någonting. Nu kunde han emellertid urskilja får i det rödtonande skymningsljuset. En ansenlig flock. Dessutom såg han att en pojke med en herdestav i handen och en båge över ryggen stod 100 steg bort och stirrade på dem. Rand behövde inte kraften för att se att pojken betraktade dem med vitt uppspärrade ögon. Och det var heller inte att undra på. Pojken släppte staven och satte av i galopp mot en bondgård som inte hade legat där när Rand varit där senast. En bondgård med tegeltak. Ett kort ögonblick undrade Rand om han verkligen befann sig i Chufloden överhuvudtaget. Men nej, han kände att han kommit rätt. Luften formligen ropade hemma åt honom med sin blotta lukt. Alla de förändringar som Bodhi och de andra flickorna hade berättat om, de hade inte riktigt sjunkit in. I Chufloden var det aldrig någonting som förändrades. Borde han skicka tillbaka flickorna hit? Skicka dem hem igen? Håll dig borta från dem. Det är vad du borde göra. Det var en retlig tanke. Emundswall ligger ditåt, sa han. Emundswall. Perrin. Kanske var Tam också där, på Vinälvens värdshus, tillsammans med Egwens föräldrar. Där borde Loyal vara. Jag vet inte om ni hinner dit innan natten. Ni kan alltid fråga på bondgården. Jag är säker på att de ger er någonstans att sova. Berätta inte för dem om mig. Tala inte om för någon hur ni kom hit. Pojken hade sett dem. Men hans berättelse kunde mycket väl uppfattas som rena överdriften när väl ogerna kom. Herman och Coveril rätade till bördorna på sina ryggar och utbytte en blick. Varefter Coveril sa: vi ska inte säga någonting om hur vi kom hit. Låt folk hitta på vilka historier de vill. Herman strök sig över skägget och harklade sig. Du får inte ta livet av dig. Tomrummet till trots häpnade Rand. Vad? Vägen som ligger framför dig, mullrade Herman, är lång, mörk och, fruktar jag, blodfläckad. Jag fruktar också mycket starkt att du kommer att leda oss alla längs denna väg. Men du måste överleva så att du kan nå dess slut. Det ska jag, svarade Rand kort. Må ni fara väl. Han försökte ingjuta lite värme i orden, lite känsla. Men var inte säker på hur väl han lyckades. Må du fara väl, sa Herman. Och de båda kvinnorna sa sammalunda innan de vände sig mot bondgården. Emellertid lät inte ens Arith som om hon trodde att han skulle göra det. Ännu en kort stund stod Rand kvar. Framför huset hade det kommit ut människor som såg på medan ogerna nalkades. Men Rand hade blicken vänd åt nordväst. Inte mot Emundswall, utan mot den gård där han hade vuxit upp. När han vände sig bort därifrån och öppnade en port i Camlin var det som om han slitit av sig sin egen arm. Smärtan var ett betydligt mer passande minnesmärke över Liam än en ynklig skråma.